Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Vad tänkte du när du liksom insåg att du mindes allt?
Jag vet inte vad jag tänkte egentligen, men jaha, är det så här? Var man en sån jävla människa? Det var väl första tanken, tror jag.
Ett väldigt speciellt fall med att han gräver ner henne på egen tomt.
Du lyssnar på podden Bakom galler, en exklusiv Podmi-produktion där du får möta människor som sitter i fängelse. De som intervjuas har begått det värsta brottet, tagit livet av en annan människa. Hur hamnar man där? Och hur ser vägen tillbaka ut? I dagens avsnitt träffar vi Jan-Erik Brandt som sommaren 2003 tog livet av sin sambo i Äppelbo i Dalarna och grävde ner henne på tomten. Han nekade under många år till mordet och har senare hävdat minnesförlust. Men nu, i intervjun för Bakom galler, erkänner han och berättar för första gången om mordet och hur minnet av gärningen kom tillbaka. Vi varnar känsliga lyssnare för starkt innehåll.
Vem är jag? Jan-Erik Brandt, 55 år, avtjänar fortfarande livstidsdom. Det finns väl inte mycket annat att tillägga egentligen. Jag lever ju fortfarande i vakuum.
Den 10 juli 2003 är Jan-Erik Brandt och sambon Marie inne i Vansbro på en rockgala. De har ordnat barnvakt för att kunna vara ute med vänner. Sent på natten får de skjuts hem. Exakt vad som händer sen har varit ett mysterium i drygt 16 år. Morgonen efter är Marie borta och går inte att hitta. Jan-Erik Brandt säger till alla att hon lämnat bostaden under natten och sen inte kommit tillbaka. Polisen Leif Nyqvist, som jobbade med fallet, berättar för P4 Dalarna hur utredningen snart riktade in sig på Brandt.
Det ledde ju fram till ganska så snart att vi började på misstänka Jan-Erik för det här. Framförallt då genom förhör med vänner och bekanta och även annat. Då, kartläggning helt enkelt och vi tyckte att det stämde inte med ett försvinnande.
Drygt 2 månader senare, i september 2003, är det han som grips misstänkt för att ha mördat Marie.
Kroppen hittas av polisen drygt 2 månader efter att hon anmälts försvunnen. Kroppen ligger nedgrävd på hennes och sambon Jan-Erik Brandts gård i Äppelbo.
Men Jan-Erik Brandt nekar till mordet, både under polisutredningen och rättegångarna. Både tingsrätten och hovrätten dömer Brandt till livstidsfängelse eftersom mordet måste ha varit ett utdraget och smärtsamt förlopp som injagat dödsångest hos offret. I domen står också att han borde kunnat besinna sig men att han inte gjorde det och att undanröjandet av kroppen tyder på att han handlat i kallt blod. Jan-Erik Brandt försöker få högsta domstolen att ta upp fallet genom att erkänna mordet hösten 2004. Men när det inte blir någon ny rättegång tar han tillbaka erkännandet och hävdar att någon annan dödat sambon. Han har fortsatt neka under åren, men i samband med sin andra ansökan om att få straffet tidsbestämt så tillstår Jan-Erik Brandt att bevisningen mot honom är övertygande. Men att han inte minns vad som hände den där sommarkvällen 2003.
Ja, tjena, Janne Brandt här.
Ja, men hej. Vad bra att du ringde tillbaka. Det var något slags knas.
Det här telefonsamtalet äger rum i slutet av 2018. Och planen är att vi ska träffas för en intervju några veckor senare.
Det saknas ju en massa minnesbilder. Och,
just det.
Och RMV, de är väl helt inne på att då sitter jag och ljuger. Och jag är ju inte riktigt överens med dem för att hade jag minnesbilder så skulle det vara väldigt enkelt att berätta om gärningen.
Jag förbereder mötet utifrån att Jan-Erik Brandt, som han själv säger i samtalet, medger att bevisningen är övertygande men att han inte minns mordet. Av olika skäl blir intervjun uppskjuten och sker först i november 2019.
Hej! Eva-Lisa.
Jätteledsen på allt.
Men gud, det är ingen fara. Jag har dragit igång den här bara för att få liksom lite miljöljud, så att du vet. Så, sådär.
Men när vi väl ska påbörja själva intervjun visar det sig att premisserna ändrats. Totalt. Tidigare har Jan-Erik Brandt berättat att han och Marie bråkar den där julikvällen 2003 då hon försvinner. Och att han sen inte minns mer.
Hon går ut och drar igen dörren och knatar iväg ut. Och där har det ju varit slut på minnesbiten. Sen fick jag tyvärr en väldigt tråkig överraskning här i våras. För då kom ju allting tillbaks minnesbitsmässigt då, från gärning och allting. Så att...
Men hur kommer det sig att Jan-Erik Brandt 16 år efter mordet säger sig få tillbaka minnet? Vi ska återkomma till det. Dagen för intervjun, en regnig novemberlördag, har han permission från anstalten Rödjan.
Nu är vi på en litet ställe utanför Mariestad där det är tänkt att jag ska väl spendera lite mer tid tills vidare då. Sen efter eventuell tidsbestämning och så vet jag faktiskt inte var jag kommer att hamna, men det får vi ta då.
I slutet av september 2019 skickade Jan-Erik Brandt in sin fjärde ansökan om att få straffet tidsbestämt. Han har under fängelsetiden skött sig och har bara fått en varning för att han inte ringt in till anstalten Rödjan i rätt tid under en permission. Rödjan är en klass 3-anstalt, den lägsta säkerhetsklassen.
Nu bor jag då i det som de kallar för utslusslägenheterna, så där är vi 5 stycken då som bor. Så att vi har lite längre tid då, vi som sitter i den där. Så vi jobbar ju på samma ställe också, så att det funkar väldigt bra.
Hur är det att sitta på Rödjan då?
Det är bra, jag trivs väldigt bra där med jordbruk, djur. Vi odlar dels allting som de äter, sen är det frigående köttdjur då. Allt som har med jordbruk att göra, och det är ju en ny upplevelse. Det är ju ingenting som jag har i kontakt med förut i mitt liv. Så att...
Men du har jobbat en del med bilar tidigare. Så, det här är ju annorlunda.
Ja, det är annorlunda. Fast å andra sidan, det är större och klumpigare, men i grund och botten så är det ju samma. Men det är väl då kor och sådant som har tillkommit som inte har varit med på schemat förut. Så att... Det är lite intressant faktiskt.
Jan-Erik Brandt berättar om långa arbetsdagar då han ibland åker iväg och jobbar vid 8 på morgonen och sen inte tillbaka förrän sent på kvällen.
Kommer man nära? Blir man vänner?
Det blir man, och samtidigt så det går liksom inte att kroka ihop för mycket heller, för att de flesta har ju kortare tider och de försvinner ju hela tiden. Så det känns inte som det är en idé att etablera någon sån här riktigt djup vänskap. De kommer i alla fall att försvinna inom närmsta halvåret i princip. Så att. Men det är ett fåtal då som har lite längre tid och som man hänger ihop och har kontakt med. Och det har sett lika ut genom alla år. Och jag har inte så väldigt många som jag har kontakt med. Men de som jag har kontakt med, den är kvar och den håller i sig. Så den är rätt bra faktiskt.
Är det folk du brevväxlar med eller ringer? Eller hur har ni kontakt när ni inte sitter på samma anstalt?
Nej, vi pratas vid på permissioner och allihopa av dem, de är ju ute på utsidan nu. Så att, och de som är på anstalt, då är det brevkontakt. Då. Så man sitter som på klass 3, det är konstigt. Tiden verkar försvinna, så man ska skriva brev dit och dit och dit. Men helt plötsligt har klockan blivit så mycket så att jag tar det imorgon. Så det kan dra ut väldigt länge innan det blir något.
Det finns ju 3 säkerhetsklasser, där säkerhetsklass 3 är ju liksom lägsta om man säger. Och sen är det 2 och så är det 1 som är väldigt hög säkerhetsklass. Men du säger att tiden försvinner på klass 3. Vad är liksom den stora skillnaden mellan 2 och 3?
Skillnaden är ju att jag är inte inlåst på rummet. Vi rör oss ju fritt och sen sitter man och pratar, man kanske kollar på tv på någonting. Diskuterar någonting annat, bara helt... en helt onödiga grejer då, men rätt vad det är så har kvällen gått. Och på sommaren så jobbar vi länge, vi kommer ju inte in förrän det var sen kväll då, så att tiden försvinner någonstans, vart vet jag inte riktigt.
Den senhöstdag som vi träffas i Mariestad har Jan-Erik Brandt permission. Ett dygn har han på fri fot och den här lördagen är ett undantag i och med att han blir kvar i närområdet kring anstalten Rödjan. Ofta åker han till Dalarna för att hälsa på sin pappa. Och Brandt berättar att det var under ett besök där som minnet av mordet på Marie kom tillbaka.
Tänkte vi skulle komma in på liksom just det som gör att du är där du är idag. Mm. 2003, hur såg ditt liv ut då? Vem var Jan-Erik Brandt då?
Ja, då var väl livet ett enda stort jävla kaos, om man ska uttrycka sig i klartext. Dubbla jobb, ingen fritid, en fruktansvärd stress. Det var ett ekorrhjul, det snurrar ju fortare och fortare bara. Så att, och om man haft en gnutta av förstånd så har man ju sett vart det har varit på väg. Men det fanns väl inte bara.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag säger tid eller reflektioner för att titta på det. Det skenade på då tills det spårade ur totalt. Så att...
Hur blev det så?
Ja, för godtrogen. Jag litade på fel människor. Jag hade väl fel människor kring mig. Alldeles för duktig på att säga ja till allting. Ta på sig för mycket. Alldeles åt helsike för mycket jobb.
Vad jobbar du med då?
Det var bilar och billackering. Så det var i princip två heltidsjobb samtidigt. Och det borde ju ha gått att räkna ut att det skulle gå på skit. Men uppenbarligen så var det inte så. Krasst att jag ville väl kanske inte ens se det. Jag ville inte se problemen som var. Utan det liksom, jag kör på så löser det sig. Och det gjorde jag ju definitivt inte.
Var det någon annan som såg problemen?
Ja, det kan det säkert ha varit, men det var ingen som var tillräckligt vaken att säga någonting i alla fall. Så att någon borde väl kanske ha slagit krokben på en, men å andra sidan, det borde man ju begripa själv i alla fall. Så att det går inte att skylla på andra, utan det är ju liksom, det är ju ingenting annat än ett eget beteende och grejer som ledde fram till allting.
10 juli. Kan du berätta om den dagen?
Ja, det var en dag naturligtvis full av stress då också. Och det var väl stress ända tills vi kom till Vansbro där på kvällen. Så att, i övrigt, så det var väl inga märkvärdiga inslag den dagen i den meningen. Utan det var som vanligt. Full rulle ända in i kaklet då. Och ja, det var väl en helt vanlig utekväll. Inga konstigheter så under kvällen nere där.
Jan-Erik Brandt och sambon Marie ska på musikfestival där Sven Rubin är en av artisterna. Och i Vansbro möter de upp vänner. Senare på natten får de skjuts hem av kompisarna.
Bilen stannar och jag går hem för att hämta en starthjälp då, så vi ska få igång den. Men då har de fått igång bilen, så vi kom hem. Vi kom samtidigt i alla fall, för samtidigt som jag gick in mot huset så kom de ikapp mig där. Så att...
Det är en del i, någon som har suttit i den där bilen som har beskrivit det som att du var lite vresig under färden hemåt.
Nej, jag var inte vred. Jag var frusen och jag hade huvudvärk. Så att, så vresig var jag inte. Jag ville bara hem. Det var väl det som var det stora sköna målet då. Och sen, jag vet inte, man är väl kanske inte riktigt på topp energimässigt den tiden på dygnet heller. Så att...
Men ni kom hem, du och Marie. Barnen var hos barnvakt, era två döttrar. Vad hände när ni kom hem?
Ja, det hände inte så hemskt mycket. Först och främst, vi öppnade, släppte ut hundarna så de fick ut och göra sina behov. Och sen kommer vi upp igen då i bostaden. Och det som jag då reagerade på, det var ju att hundmaten stod kvar framme på bänken. Och så jag vet inte, jag hävde liksom, vad fan ska du, för hon hade varit funktionär Marie på Vansbrosimningen där på dagen. Och det var väl, ja, hon hade väl också bråttom där när vi skulle iväg då, så att så ska du vara med, du måste ju funka här hemma först också, för det här går inte. Det här funkar liksom inte. Hon går ut och drar igen dörren och knatar iväg ut. Och där har det ju varit slut på minnesbiten.
Jan-Erik Brandt säger att han under våren 2019 får minnet tillbaka. Sen några år har han tagit på sig mordet även om han nekade vid tiden för rättegången. I de utlåtanden som Kriminalvården och Rättsmedicinalverket skrivit när Brandt velat få livstidsstraffet tidsbestämt i Örebro tingsrätt står det att han på grund av bevisningen är övertygad om att han ligger bakom mordet, men att han själv inte minns vad som hände när sambon Marie dog och grävdes ner på tomten. För bakom galler berättar han nu för första gången om minnet som kom tillbaka. Och han tror själv att det kan ha utlösts av en annan jobbig händelse tidigare under 2019.
Jag sa det där värsta vidrigaste jävla året i mitt liv. Tidigt i våras så... Jag förlorade den bästa vän som jag har haft i hela mitt liv väldigt hastigt. Ingen förvarning, ingenting, utan bara swish. Och det är en fruktansvärd sorg som jag bara hasar omkring i, liksom oförstående i princip. Sen hade jag permission och jag var hemma hos min far och var uppe där på en vind och höll på och plockade grejer. Och där i en kartong så hittade jag då, det var från flickornas grejer, det var tallrikar, det var muggar och grejer. Och det blir minnen som kommer och det är jävligt jobbigt att konfronteras med det liksom. Man sitter och tänker och där någonstans hände det någonting, för att jag vet inte hur man ska förklara det riktigt, men om du tänker att du har en massa filmsnuttar framför ögonen, staplar de där på varann och sen drar du dem där fram och tillbaka i olika hastigheter, så det är bara, det snurrar och far och det, du ser inget, men det är ändå någonting som rör sig. Och sen stannade väl upp det där, för jag trodde först liksom, har vi nu då liksom, har fått en stroke eller vad fan är det som händer? Och jag vet inte om jag tuppar av till och med i samband med det där. För att sen när man vaknar till där på golvet, så då är precis som då det öppnas upp då, så då har det ju kommit tillbaks allting. Så det är väl vad jag har fått gått och bearbetat nu då under den här sommaren. Och det är väl ju, mitt i allt jävla elände så är det ändå... Skönt kan jag inte säga att det är, men det är en ovisshet som har försvunnit som har varit fruktansvärt tärande.
Natten till den 11 juli 2003 var det bara Jan-Erik Brandt och sambon Marie i huset. Och det finns alltså ingen annan att fråga om hur det exakt gick till. Men genom polisutredningen finns personer som vittnar om att de hade en trasslig relation. Året innan bodde de isär under en period och Jan-Erik Brandt är även dömd för två fall av misshandel mot Marie som ska ha skett under 2001.
Men om vi ska Vi ska gå tillbaka där till kvällen. Hon går ut och tid, det har jag ingen liksom, vad vi har för tidsspann på saker och ting. Men hon kommer tillbaks och då har jag lagt mig och då kommer hon in liksom och så, ja men nej, hon ska flytta. Ja, okej. Okay. Det är väl så. Det är liksom, det är väl ingenting att hålla på och tjabbla med nu liksom, mitt i natten eller någonting. Det var ju lite struligt där året före också. Men så, ja, men gör det. Flickorna bor här varannan vecka liksom. Så that's it. Så får du göra vad du vill. Och hon drar iväg igen och jag vet inte vad hon gör. Jag vet inte ens om hon går ut eller om hon är inne i bostaden, om hon är på toalett, dusch, ja, vad hon nu gör. Och kommer sen tillbaks och är totalt, ja, jag vet inte vad man ska säga, uppskruvad. Och jag måste ha somnat för att jag liksom, men vad är det liksom, vad är det frågan om? Och då säger han, du kommer inte att få träffa flickorna överhuvudtaget. Du kommer inte ens att få umgås med dem. Men lägg av, vad fan är det för någonting? Och så, nej, du kommer aldrig mer att få träffa dem. Jag kommer åka ner och säga, jag ertappar dig i sängen med dem. Du håller på att kladda på bägge flickorna. Och där var det väl någonting som pajade i huvudet. För att det är... Jag pratade med psykologen om det där och hon, så liksom, men känslomässigt liksom, men jag hittar ingen känsla på det. Det är inte, jag blir inte arg, jag blir ingenting. Det är precis som att det är som att sitta på en fjäder som skjuter upp en. Och nästa sekvens då, som jag är medveten om någonting, då har jag strypt henne stående mitt på golvet där. Så att...
När du nu minns det som hände, vad du beskriver som att det bara blir liksom, du studsar upp som en fjäder, du hinner inte ens tänka, det bara händer. Mm. Och sen är Marie död. Vad kände du då när du liksom där och då står där och inser att men jag har dödat min sambo, mamman till mina barn?
Ja, vad fan tänkte jag då? vad har jag gjort? Och sen var det jag tror.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Jag gick i ren panik liksom, bort bara, så bort så har det inte hänt. Det var overkligt, obegripligt, ofattbart. Det går inte att greppa riktigt, och det går inte att greppa riktigt än heller i och för sig, så att. Men andra tankar, andra känslor, nej, det har varit någon form av panik. I princip bort med allt, så har det inte hänt.
Hon hittades ju sen på tomten, nergrävd under en båt som låg. Minns du varför du grävde ner henne där?
Nej, det är ju också så, det blir så jävla absurt att titta bakåt på det nu. Vad var tanken? Nej, det finns ju ingen tanke. Utan bort. Och det, sen är det ju fruktansvärt, det är ju hårresande också att dagen efter, så jag är där, jag är hemma. Men det finns inte ett minne av någonting.
Vad tänkte du när du liksom insåg att du mindes allt?
Ja, vad tänkte jag? Jag vet inte vad jag tänkte egentligen, men jaha, är det så här? Var man en sån jävla människa? Det var väl första tanken, tror jag.
Jan-Erik Brandt hävdar idag att han minns allt. Både mordet på sambon och hur han sen använder en matta från huset och plastsäckar och rullar in kroppen i innan han gräver ner den på tomten.
Är du säker på att du minns rätt nu?
Ja, jo, det gör jag. Och vi har suttit och gått igenom det ganska bra också på de samtal jag har haft med psykolog och grejer där, så att det blir ganska tydligt. Men det är ju kristallklart fram till att jag upptäcker liksom att hon är död. Och därefter, så visst, allting är synligt. Det går att se, och det går liksom att titta tillbaks och se allting som jag gör. Men det är ändå, det är som att dyka under vatten. Allting är omgivet av, det är någon disighet över alltihop. Men det är ändå tydligt vad som sker, allting.
Det var ju bara du och Marie där. Det var ju ingen annan hemma.
Nej.
Och jag tänker att det kommer finnas personer som ifrågasätter att hon ska ha liksom hotat med det här.
Mm.
Att du ska ha begått
övergrepp
mot dina barn.
Mm.
För att hon skulle få vårdnaden om ni skulle gå isär. Vad tänker du kring det? Och liksom din trovärdighet i det här?
Ja, det får vara upp till var och en. Jag har fått de svar som jag vill ha. För jag har precis som övriga människor liksom, jag har varit ovetande. Jag vet inte vad som har hänt. Nu vet jag vad som har hänt. Och som sagt, det var ingenting positivt, men det som är liksom, jag slipper ovetskapen. För den har ju också, den har varit väldigt tärande. Det är många som tycker, ja, men du verkar ju vara en glad skit. Jo, det kan man ju vara bitvis då, men det är ju ingenting som man heller kommer undan ifrån, utan det är ju närvarande varje dag. Det är ju närvarande varje dag man öppnar ögonen och innan man stänger dem också, så att så jäkla lätt är det ju inte att bära på den bördan, men Det är så det är, och det är bara att förlika sig med det och ingenting annat. Så att.
Men jag tänker, du säger ovetskapen, du var ju där. Det finns säkert personer som ifrågasätter att du har blockerat och tror att du har liksom vetat det här hela tiden.
Nej, det har jag inte. Och det har inte funnits, varför, varför ska jag gå liksom och tiga om det i en hel evighet? Och det skulle jag väl i så fall ha ätit upp en. För att det var från att det här kom tillbaks och tills jag kunde då komma till Sankt Lukas, för jag hade ett uppehåll där på den terapin som vi hade. Och dit kom jag, första sittningen var i juni. Och bara tiden fram till den var ju rent ut sagt outhärdig, för då hade jag inte nämnt det för någon. Utan då tänkte jag, jag säger ingenting tills jag har varit dit. Och få ta det där. Så att det var, den tiden var nog fan i mig värre än någonting annat, tror jag.
Men tänk om vi backar tillbaka i tiden igen. Det här händer natten mot den 11 juli 2003. Mm. När du vaknar på morgonen så har du liksom, då är Marie borta.
Mm.
Spåren är borta. De som går och ser. Och du undrar, börjar väl undra någon gång var hon är. Vad trodde du hade hänt?
Jag trodde inte någonting hade hänt där i början, utan hon var nere och hade något mer med simningen att göra. Men sen fram senare på eftermiddagen, då började jag fundera liksom, vad är det frågan om?
Försvinnandet blir polisanmält och Jan-Erik Brandt går själv ut i lokala medier och efterlyser sambon. Men polisen misstänker att det är han som ligger bakom Maries försvinnande, och i mitten av september hämtas Brandt av polisen på sitt jobb.
Sen blev du gripen. Mm. Marie hittades där på tomten, nergrävd under båten. Och du blev häktad, det började radas upp bevis mot dig. Vad tänkte du under polisutredningen och rättegången i tingsrätten?
Ja, när jag varit anhållen då och häktad på jobbet där, så tänkte jag, men herregud, vad håller ni på med? Vad är det för jävla vanvett? Och det fortsatte, för att jag hade ju inte, det fanns inte med på världskartan att jag hade någonting med det att göra. Det fanns inte.
Det blir rättegång. Du får livstidsfängelse i tingsrätten. Du får livstidsfängelse i hovrätten. Och sen försöker du få upp det här fallet i högsta domstolen också.
Ja.
Genom att kalla till dig polis och åklagare.
Ja.
Och där erkänner du.
Ja, jag försökte. Men det gick ju så där. Och det var ju ett tämligen vrickat beslut. För att det var ju helt korkat. För det fanns ju ingen substans i någonting heller. Så att, och det är ju, har jag då haft tillgång till minnen vad som hade hänt? Ja, då har man ju tagit det där redan. För att det var ju också tillfrågat. Och det är det, så du vet någonting om det här, så måste du ta det. För att det är ju en väldig påverkan på strafftiden. Så, nej men nej. Jag vet ingenting. Jag har inte ens gjort det, för fan. Så att...
När det står klart att Högsta domstolen inte kommer att ta upp fallet, att domen om livstidsfängelse står fast, då ändrar sig Jan-Erik Brandt igen. I en intervju med Expressen under hösten 2004 säger han sig ha förlorat allt på grund av en massa skitsnack och tar tillbaka erkännandet.
Nu, man hittade ju Marie.
Mm.
Polisutredningen och rättegångarna har ju visat på något slags ungefär vad som händer rent, om man säger, tekniskt.
Mm.
Men det är ju fortfarande många frågor kvar för barnen, för anhöriga, för vänner, bekanta, släkt. Och så nekar du, erkänner och sen tar du tillbaka det.
Mm.
Tänkte du på människor runt omkring då, hur de skulle
Nej,
må av det?
Jag tänkte ingenting. Jag var nog så pass jäkla paj där, så att det fanns ingen tanke på någonting annat. Och den enda tanken som var sen då, fokustanken som gjorde då att jag sa okej, vi kör ett förhör då, så jag erkänner det här. Och det var ju tanken då, okej, vad sitter jag då? 6 år, 8 månader. Eller minst dubbla tiden. Och sen tänkte jag på barnen. Hur gör jag där? Ja, jag får försöka förklara för dem så de förstår varför och så. Men
hur tänker du kring det?
Ja, det är ju... Det är väl oförlåtligt, jävligt egoistiskt gjort. Och det är ju... Men det är, jag får stå för det. Det är ju egna beslut. Även som jag sa att jag skulle inte ha fått tag i beslut alls i det läget. Så att det är och...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sen får väl folk tro vad de vill i och för sig då, om jag försöker smita undan någonting. Det gör jag inte, och det här är ju någonting, det här är ju med varje dag. Det är ju med varenda vaken tid. Så att det är ju tragiskt i flera meningar, för det har ju drabbat fruktansvärt mycket människor. Så att.
Jan-Erik Brandt har pratat med en psykolog om minnet av mordet och säger att han fortsätter bearbeta det. Men han har också berättat för några i närmaste familjen och nära vänner.
De reagerar väl lite grann på samma sätt som jag gjorde, men de har liksom ändå valt, och det, som en sa, det, som person, den person du är, som jag har valt liksom att ha ett umgänge med och surra och prata med och allting så, det förändras inte. Jag, som han sa också, liksom, gärningen är ju ingenting som jag ställer mig bakom och stödjer eller någonting, utan det gör ju inte jag heller liksom. Men personen är ju fortfarande kvar, och det valet har de ju gjort, så att. Så de har varit väldigt bra stöd mitt i alltihop det där. Och samtidigt så är det ju fruktansvärt. Det har varit fruktansvärt jäkligt jobbigt också. För det är människor som jag har haft kontakt med väldigt länge. Och efter så här lång tid då, så får man kontakta dem och säga, ja, så här var det.
Men det finns personer som vid tiden för intervjun i november 2019 inte känner till att Jan-Erik Brandt nu minns och berättar om mordet på sambon. Det handlar om Maries anhöriga och de två gemensamma döttrarna som idag är vuxna. Jan-Erik Brandt har inte träffat eller pratat med döttrarna sedan han blev frihetsberövad i september 2003. Han har skrivit brev till dem, men utan att få svar. I den undersökning som Aftonbladet gjort av fall där män dödar kvinnor som är deras partner eller ex-partner är det vanligaste att barnen inte vill ha någon kontakt med sin pappa. Ungefär var tredje barn har kontakt med en pappa som mördat ens mamma, men ofta är kontakten sporadisk. Jan-Erik Brandt är därmed inte unik, men han säger att han kommer att skriva brev till döttrarna och berätta om att han nu minns den där natten då han tog livet av deras mamma.
Jag förstår ju dem också, om inte de vill ha någon kontakt. Men... Och det är inte heller någonting som jag kan hålla på med, utan det är ju upp till... Det är ju deras beslut som de ska ta, eller ska ta. Det är ju helt och hållet om de skulle vilja eller om de inte vill. Utan det får man ju rätta sig efter dem, och jag förstår väl dem mer än väl också om de inte vill ha någon kontakt. Och samtidigt så är jag väl övertygad, de har väldigt mycket frågor som de vill ha svar på också.
Bakom galler var i mitten av januari i kontakt med döttrarna och även med Maries föräldrar, 2 månader efter att intervjun med Brandt gjordes. Men något brev från Jan-Erik Brandt om att han nu minns mordet har enligt döttrarna inte kommit. När Marie hittades mördad och Jan-Erik Brandt dömdes blev det mycket uppmärksamhet och debatt kring mäns våld mot kvinnor. Den motorklubb som Marie var engagerad i ordnade under flera år också en drag race tävling, Marie Memorial Race, där överskottet gick till välgörande ändamål, som kvinnojouren i Västerdalarna.
Du har ju ansökt nu om tidsbestämt straff för fjärde gången. Man får göra det när man har suttit i 10 år.
10 år, ja.
Och tidigare har det blivit nej.
Mm.
Du har fått avslag. I det senaste beslutet så stod det också om att du visserligen har kommit till insikt om att det är du som har gjort det här.
Mm.
Men att du inte minns det.
Mm.
Och man skriver också i domen att du behöver ta på dig det här mycket tydligare.
Mm.
Och bearbeta det.
Ja, då med alla 3 domarna egentligen. Så att det är ju ingenting nytt som har kommit där och nu då på senare tid. Utan, och det är, om det nu är någon som tror då att det är någonting som jag har hittat på nu eller jag vet förut. Jag har ju vetat hela tiden att så länge inte jag kan berätta om någon gärning så blir det ju väldigt knepigt. Och det förklarar ju RNV också på ett väldigt tidigt stadium. Det var första gången jag var där till och med. Så men jag kan inte berätta om någonting. Jag har inte tillgång till det. Det går inte. Jag kommer inte åt det. Och jag har inte suttit och hållit truten för att jag tycker det är väldigt kul att sitta inlåst. Så att har det varit med från början och så kanske det har sett helt annorlunda ut allting. Och som det är nu, ja, nu det känns väl inte som det spelar så stor roll egentligen. Så att det är inte mycket liv kvar egentligen. Så att.
Hur menar du då att det inte är mycket liv kvar?
Nej, men nu, man blir ju så gammal så vad finns det för någonting? Vad har man kvar egentligen? Så att. För som första gången då när jag ansökte liksom, då var man väldigt hoppfull. Ja, men då ut så kan man göra det, man kan göra det liksom, man kan börja jobba och allting. Men åren går och till slut så kommer man till det, ja, det är som det är liksom.
Är du kvar i det där hålet?
Ja, jag är nog faktiskt kvar i det tror jag. Jag har kommit upp en bit ur det i alla fall, men det är väl inte, för på något vis ändå så var jag inne på, för det var jag också tillfrågad. Men om det skulle komma tillbaks minnen, hur ska jag veta hur jag ska hantera det på för vis? Det är ju en omöjlighet att svara på, men trots allt, men på något vis ändå förberedd på att någonting ska dyka upp. Men sen är man, när det väl dyker upp, då är man inte förberedd på 5 öre på det, för då är det ju fritt fall totalt. Så att. Och det tar ju med allting annat, det tar ju med liksom förhoppningar, framtidsdrömmar eller vad man nu ska kalla det för. Liksom, allting blir ju liksom golvat totalt. Så att.
Vi har ju haft kontakt ett tag.
Mm.
När bestämde du dig för att berätta det här för mig som journalist?
Jag bestämde mig när jag fick vetskap för det och även när jag hade då tagit upp det där med min terapeut och allting. Så att det är väl ingenting att hålla på att springa och smyga med. Det är så här och det här är vad som har kommit fram. Så att, och att göra någonting annat så är då intervjuform. Det skulle gränsa till fånigt att sitta här då och låtsas som jag inte vet något i det här läget. Så att. Och sen hur folk reagerar på det, ja, det är väl upp till var och en det också i och för sig. Så att. Men så här är det. Och Det är tyvärr ingen som kan ändra på det, inte jag heller, så det är bara att leva med.
Vem är du idag?
Ja, vem är jag idag? Jag är väl ingenting idag, egentligen. Jag är en väntande person, och vad väntar jag på? Jag väntar nog på allting, tror jag. Så att, men jag känner mig ändå trygg så att jag behöver inte bevisa någonting för någon. Jag behöver inte rätta något underverk eller någonting, utan jag är jag. Så är det. Har det varit tidigare, kan jag säga. Jag är ganska harmonisk, men den försvann ju också i våras, den där harmonin. Så det, men den kanske kommer tillbaka så småningom, det vet man ju inte.
I nästa avsnitt av Bakom galler.
Hela händelseförloppet har varit grymt och skrämmande. Offren har fått lida länge och haft dödsskräck.
Vi såg ju till att de inte kunde sätta sig emot oss, så vi band upp dem lite grann och sen en mungavel och sen ut i bilen och sen åkte vi ut till ett gammalt grustag.
Ingenting talar för en lindrigare rubricering då. Tvärtom, om det hade funnits en paragraf med grovt mord så hade den varit tillämplig i det här fallet, menar jag.
Peter Grönqvist dömdes för ett dubbelmord på Gotland 2005. Hör honom berätta om det brutala dådet i nästa avsnitt. Du har lyssnat på Bakom galler som görs av mig, Eva-Lisa Wallin, och producent var Lars Truedsson. Intervjun med Jan-Erik Brandt gjordes i november 2019 och arkivljuden i avsnittet kommer från P4 Dalarna, Sveriges Radio. Klippning gjordes av Sune Mattias Emanuelsson. För ljud och form står Fredrik Nilsson. Bakom galler är en exklusiv Podmi-produktion som produceras av Tredje Statsmakten Media.